Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Få fråga liksom, jobbar du på Volvo, är det något fel på min bil? Jaha, säger du det liksom, och bara det är höger dörrpanel fram så fixar jag det. Jag skulle önska mig ett mer sansat debattläge, men du ser ju själv hur det ser ut. Alltså, budgeten presenteras, man vet precis vad alla ska säga. Det är skit, säger den, och sen så kommer, först kommer Moderaterna, så kommer KD och så kommer SD och så har det ju alltid skit. Det kan vara Knutbypastorn som säger, ja, vi företräder alla kristna i hela Sverige. Det gör de inte. Det vet ju du och jag. Men när det kommer till de andra organisationer, så har Sara Mohammed rätt. Då har vi sagt, ja visst, absolut, vi tror på er. Jag ska inte vara så godtrogen. Tänkte, fan. Jag satt på en del i Håga, så kör Renovas bil förbi. Så är det sån här reklam. Sök sommarjobb hos oss, Renova. Fan, jag har C-kort. Jag ringer Renova.
Tycker du att partiledardebatter på tv är något av det mest meningslösa man kan titta på? Ja, då har du en kompis i Socialdemokraten Ann-Sofie Soffan Hermansson. När hon var 19 så började hon som truckförare på Volvo. Efter 10 år bestämde hon sig för att läsa sociologi på universitetet, vilket blev en kulturkrock av stora mått. Men 3 års studier ledde rakt in i regeringskansliet under Mona Sahlin och sen vidare till högsta toppen i Göteborgspolitiken. Socialdemokraterna i Göteborg ville att hon skulle lämna ordförandeposten i kommunstyrelsen genom bakdörren. Men det var inget som passade en ärlig och prestigelös politiker som Soffan. Hon stod rakryggad för sina åsikter och tog en öppen fight. Så, nu kör hon baklastad sopbil och trivs alldeles förträffligt med det. Vi pratar också om att lyfta fram sina arbetskamrater, Marx alienationsteori, det konstiga med akademisk kvart, att luncha med göteborgarna, klankultur, Hinseberg och att inte få hålla med SD i sak. Och väldigt mycket mer i ett späckat avsnitt kryddat med en riktigt god göteborgsk humor. Ann-Sofie Soffan Hermansson, välkommen till podden, spännande möten.
Tack.
Du, jag har tagit reda på att du och jag och Mona Sahlin, vi har en grej gemensamt. Okay. Vet du vad det kan vara?
Du och jag och Mona Sahlin?
Ja. Ja, det är kanske svårt att gissa.
Ja, det är svårt faktiskt.
Det är svårt.
Du får säga det.
Ja, det är, ja. Det är att vi gillar Bruce Springsteen och vi gillar samma låt, The River.
Oh, The River.
Ja.
Mm. Jaha, ja. Att Mona är Springsteen-fan, det, ja, det vet jag ju.
Det har jag förstått på några...
Nej, det är den bästa låten. Ja, det är fan vad bra den är.
Ja. Har du varit på några Springsteen-konserter?
Ja, några stycken.
Hur många har du varit?
Jo, du. Ett par, tre stycken kanske, eller någonting sånt där.
Okay.
Ja,
några fler,
jag är inte så liksom nördig, liksom, va? Men han är ju det är mycket för pengarna.
Ja, det...
Han är, fan vad grym han är.
Ja.
Nej, riktigt bra.
Ja, får man verkligen säga. Ja. Du, vi ska inte snacka så mycket Springsteen.
Nej,
vi ska snacka en massa andra saker. du, jag lurar lite på hur titulerar man dig? Är du liksom sopbilsåkare, lite ren... Vad heter det? Renhållningsarbetare.
Ja, renhållningsarbetare säger man idag, höll jag på att säga. Men ja, jag vet inte vad, hur man gör annars.
Jag vet inte vad man säger. Förut sa man sopgubbe. Men...
Ja, och så skulle säkert många här säga också. Liksom. Men ja. om man ska fråga någon. Det var faktiskt någon av kollegorna här liksom, som sa, hur ska jag säga, hur ska jag presentera mig liksom, när jag jobbar här? Liksom. Ja, så då tycker jag nog renhållningsarbetare är ett bra begrepp. Mm. Alltså ett modernt begrepp liksom. Men det är många som är med stolthet kallar sig för sopåkare, ja. Sopgubbar.
Ja. Ja, det, var ju så.
Det tror jag inte är något problem. Nej. Egentligen.
Men jag tycker det är rätt så intressant med det här med sopor faktiskt. För att det är ju egentligen, det är bara vi människor som hanterar sopor. Om man tänker på naturen, där finns det inga sopor. Det är bara resurser.
Ja.
Hur ser du på det här med sopor? Är det sopor eller pratar man om resurser som man kan göra någonting utav?
Ja, alltså det höll jag på att säga hela. Liksom Renovas överhuvudtaget den här sortens hantering av, eller modern hantering av såväl hushållsavfall som kompost eller allting. Det är ju att vi sorterar som vi gör handlar ju om att vi återvinner. Nu är inte jag någon expert egentligen, liksom, va? Men jag menar, själv kör jag en tvåfacksbil. Det är jättenoga att man separerar, du vet, liksom, i olika fraktioner på bilen så att det liksom rätt sopor hamnar i rätt ställe. Och sen tippar man då på rätt ställe. Om man kör in till exempel i Högsbo liksom, så kör jag väger in, tippar min kompost, kör ut igen så att jag har vägningen så att säga korrekt, kör in igen, väger in, tippar hushållsavfallet alltså på ett annat ställe. Det är jätteviktigt så att ja, saker och ting kommer till rätt ställe. Det blir ju energi eller så blir det fjärrvärme eller så blir det, ja, jag kan inte liksom, men det är ju noga liksom att det är ju, höll jag på att säga, det försvinner ju bara inte liksom. Idag är det ju liksom sånt där som vi tar tillvara och ska jag säga effektiviserar på ett annat sätt liksom. Så är det ju.
För jag menar, du och jag är ju uppvuxna på det här med soptipp. Alltså när vi var små så slängde man grejer på soptippen och det var verkligen soptipp. Man bara slängde allting på en
och eldade upp saker på 70-talet. Det gjorde vi på hemma när man hade påskeld och sånt. Slängde. Ja, det är väl preskriberat vid det här, för så 70-talet är ganska länge sedan. Fan, Forsans gamla lastbestäck och grejer rök ju på. Det var ju helt sinnessjukt och dumt att slänga det. Jag kan inte elda sådana, det skulle vi aldrig göra idag. Men du har rätt i det. Jag såg en film häromdagen, en sån här gammal reklamfilm, den var från 1964. Hur man skulle slänga ölburkar så att de skulle sjunka i havet. Man skulle ge ett hål i dem, du vet. Så jättebra, ja. Såg de i reklamfilmen. Man bara, herre Jesus, ja, det är andra tider.
Ja. Ja, verkligen.
Och de var helt seriösa. De tyckte det var en bra idé. Man liksom, nu tänker man, men herregud, och det är klart att det ligger ju. Det är mycket av det som fortfarande ligger kvar naturligtvis.
Ja, men tittar man på Brudarmossens skidbacke.
Ja, det är ju ett sopor.
Det är ett sopberg. Det är inte så många som tror jag i den yngre generationen som vet om det.
Nej, men faktum är att det är det.
Men finns det soptippar i den bemärkelsen kvar här runt Göteborg? För någonstans måste det bli någon sorts restprodukt av det man...
Nej, men soptippar har väl inte... Eller jag menar, vi tar ju till våra. Eller det som inte är brännbart, det måste ju hanteras. Jag menar, vi har slam, vi har farligt avfall. Allting hanteras ju. Det är jätteviktigt, liksom, speciellt den sortens sopor, om man säger så, som inte går i det brännbara eller i komposten. Det är klart att det är ju extra, där har vi ju särskilda bilar som kör och hämtar och grejer. Liksom. Så att, nej, alltså, så ser det ju inte ut längre. Liksom. Brudamossen är väl, och det, jag kan inte det här tillräckligt bra, men det handlar väl om att man kanske inte vill gräva i sånt gammalt att det bara...
Det är nog bra att inte göra det.
Nej, men sen så är det väl också så att man på något sätt har åtgärder med sån här... lakvatten. Alltså att man försöker se till att det inte rinner ut och sånt där. Men du pratar inte, alltså jag har inte örnkoll på det viset. Det är inte riktigt samma sak som att hämta dem.
Hur, när du är ute och åker så här, hur upplever du, hur duktiga är vi på att sortera våra sopor?
Alltså det är klart att ibland så märker man ju när man tömmer att det här har det hamnat både det ena och det andra liksom. Men folk är generellt, skulle jag säga, i alla fall göteborgarna där jag är och hämtar, de är ändå ganska angelägna om att vilja göra rätt. Att försöka lägga liksom rätt saker i rätt fack och så. Men visst, alla är ju inte riktigt lika noga. Det ska gudarna veta. Kan hamna olika saker i olika fack och så.
Men kollar ni sådär in i tunnan? Vad är det för grejer i där innan man...
Alltså det går ju inte att hålla på med det. En gång, en av de tråkigaste grejerna, har inte riktigt med det här att göra, det var när jag tömde en... Alltså tvåfack är ju sådär så att man separerar, alltså du slänger både komposten och hushållsavfallet i samma kärl fast det är avdelat i mitten då. Så sen så när jag tömmer den så separerar bilen i två olika fraktioner så att jag kan tippa det på olika ställen sen. Och sen när jag väl tittar upp och ser vad som har hamnat i sophushållsavfallet så ligger det Viktor Rydbergs samlade jättefina gamla böcker där. Det är för sent att ta vara på dem när de ligger i soporna. Men jag tyckte nästan, nej, varför slänger ni de böckerna? Det var tråkigt.
Ja, det var tråkigt.
Hade jag sett dem innan så hade jag kanske försökt att spara dem.
Liksom. Men åker man till tippen i Lerum eller var som helst så inser man ju att det åker rätt mycket ganska fina grejer. Bara rätt ner i en
så är det
container. Och ibland har jag till och med själv gjort så att man tänker bra böckers lexikon har faktiskt åkt. Alltså det är sånt, det är ingen som vill ha det. Det är lika bra att elda upp det.
Nej, men så är
det. Men det är lite tråkigt alltså.
Böcker är, det är svårt alltså. Ja, men alltså, det brukar ju ändå gå att kunna lämna till typ Stadsmissionen och sånt. De har ändå tagit emot. När jag har flyttat någon gång och liksom gjort någon sorts rens så har de faktiskt tagit alla möjliga sådana här böcker som är ingen normal människa tycker man borde vara intresserad av. Men de har tagit emot dem och det är möjligt att de slänger dem sen. Men där har det funkat i alla fall. Mm.
Du, om du reflekterar kring ditt arbete så här långt, vad är du mest överraskad av?
Nej, alltså jag vet inte riktigt om jag hur mycket jag tänkte runt. Jag visste ju att det skulle vara kroppsarbete och som alla kroppsarbete är tungt. Så det var ingen överraskning liksom. Det är, man är lite mör i kroppen liksom. Det är det man efter jobbet.
Var du extra mör när du de första veckorna?
Ja, det är klart. Då är det ju liksom, man är inte 20 längre heller. Det är så. Men det är inte jag menar ju bilen ska göra jobbet, man ska ju inte precis, men det är som man drar ju kärl och man liksom håller på och grejer liksom. Det är kroppsarbete så det var ju beredd på, så jag kan inte säga att jag blev överraskad av det. Jag blev väldigt väl mottagen. Man kan ju tycka att det är liksom lite så här konstigt att få en arbetskamrat som typ har varit kommunalråd i stan liksom, men det har varit. Det är ju nästan den bästa grejen med jobbet här. Det är, så är det med många jobb, men det är arbetskamraterna. Roliga människor och snälla, generösa.
Du berättar ju en hel del om dem på Twitter.
Ja, det börjar lite mer som en sån här spontan grej. För jag körde med, jag tror det var Frank jag körde med liksom, och då så tänkte jag, fan. Och så berättade han att han hade sprungit Göteborgsvarvet på under 2 timmar. Fan, grymt, tänkte jag. Jag tar en bild på det. Så såg jag så cool ut med sin mössa i hytten där i bilen. Så skrev en kortis. Och sen blev det lite, det gick utav bara farten. Nu vet man, åker alltid med lite olika personer. Och man träffar nya och man bara, kul. Det här är en rolig story, liksom. Det kan man skriva. Det behöver inte vara så avancerat. Det är ju det som är grejen med de här kortisarna. Det är ju inte. Ja, seriöst är det ju, för det är ju renhållningsarbetare med, som är som folk är mest naturligtvis intresserade av väldigt olika saker liksom. Jag tycker nog att det är ganska roligt. Vi har lite synd att det inte är mer av, alltså, vad ska jag säga, de samhällsbärande yrkena, alltså att de är så att säga porträtterade på ett eller annat sätt. Vi hade ju det mer förr, alltså arbetaryrkena, alltså, så att de faktiskt fanns en sorts beskrivning av dem liksom i någon sorts allmänna media, men det har liksom kommit lite i skymundan. Det är mycket, alltså andra sorters yrken helt enkelt som är i fokus liksom. Så att jag tycker det är lite kul. Jaha.
Men det är väldigt intressant, för det är ju de inläggen som är mest gillade.
Ja.
När du lyfter fram dina arbetskamrater.
Ja, men det säger någonting kanske också om hur lite vi gör det i Sverige idag. Nu är jag ju här. Men jag menar, det finns ju väldigt många andra samhällsbärande yrken. Jag menar, det är ju i hemtjänsten eller liksom, titta på livsmedelsarbetarna eller spårvagnschaufförer eller några, alltså som verkligen, allting skulle ju bara slå stopp om de inte gick till jobbet. Det skulle verkligen bli så. Och det, ja, jag tror att det skulle bli likadant menar jag, om man porträtterade dem på liknande sätt. Jag tror att det finns ett sug efter det helt enkelt.
Ja, för det fascinerar mig också lite grann att det är väldigt mycket olika människor som har varit olika länge här och olika åldrar och sådär. Så det känns som att det är som ett litet tvärsnitt.
Ja, det är det verkligen. Och det är klart att här jobbar ju några som har jobbat här i 40 år. De har jobbat här som det hette Renhållningsverket. Långt innan bolagiseringar och du vet allt möjligt. Jag har varit med ett tag, liksom kan berätta en goda historia. Ja, det är en jädra mix. Och de här unga människorna som har gått, ja, du vet, som har gått gymnasiet, alltså motorbranschens tekniska gymnasium till exempel. Liksom kommer, jag tror att det är 3 stycken i samma klass som jobbar här nu som gick ut för ett par år sedan. Liksom, va? Det är ju en annan sort. De är ju unga människor liksom, och de har liksom valt det här jobbet och trivs här liksom. Då är det liksom naturligtvis väldigt olika personer, både i ålder och erfarenhet och kanske intresse. Och man vet ju inte liksom hur länge folk jobbar på.
Och sen känns det som att det är ju rätt många från med olika nationaliteter och bakgrunder.
Ja då.
Här också.
Jajamän, så är det.
Då fick du uppmärksamhet vid något tillfälle där du hade uppmärksammat någon av dina arbetskamrater, så var det någon som hade skrivit att mörka utlänningar som
glada kompostarbetare var förödmjukande.
Det är ganska märkligt, tycker jag, en sån kommentar. Hur är din egen reaktion över det där?
Dumheter. Alltså, om de hade känt den grabben så hade de... Alltså, jag skulle aldrig komma med på... Alltså, ja, han är svart. Jag skulle aldrig kommit med på att fråga vad han typ kom ifrån ursprungligen, hans mamma och pappa. Han bor i Partille. Han kör LPO. Alltså, han hämtar hushållsavfall. Han är duktig. Han är en trevlig arbetskamrat. Jag har inte fokus på hans hudfärg, liksom. Det är verkligen så. Och bara det här att vi är så enormt fokuserade på identitetspolitik, eller vad jag ska kalla det idag. Och att någon nästan tror att jag lägger ut den för att förnedra honom.
Ja, men precis. Det var lite det.
Hur kan man bara missuppfatta ett sånt? Men det var ju några andra som gick in och sa att nej, men hallå, hon skriver faktiskt att han är grym på sitt jobb och bra arbetskamrat och så. Typ. Jaha, menar hon inget illa? Nej, man måste inte göra det när man lägger ut en bild på en färgad arbetskamrat faktiskt. Jag hade inte ens tänkt på det faktiskt. Det är irriterande, men sån är samhällsdiskussionen idag tyvärr. Enormt fokuserad, tyvärr.
Vi ska komma tillbaka till lite på det, men du har också pratat om det här med att det, man ska säga, man ser det som enkla jobb. Du redan sa, var han inne på det som samhällsbärande yrken. Alltså, vad tycker du, borde egentligen alla testa någon gång och jobba med den här typen av jobb? Vad är det?
Det skadar ju inte om man är ung, tänker jag, liksom, för de flesta av oss. Alltså göra ett tag liksom i den här sortens yrken, det ger ändå en viss förståelse för, skulle jag säga. Det tror jag inte skadar. Sen kan man ju förstå att folk inte stannar där för evigt eller vill gå vidare eller göra annat. Det kanske de i den här branschen, ungdomarna som kör här också vill göra. De kanske vill gå vidare sen. Men här och nu så är det ett otroligt viktigt jobb som måste bli gjort. Alltså liksom, det fanns ju även under coronas inledning här. Och vad gör vi om alla blir sjuka här då? Vad ska vi hämta först? Vad är det viktigaste? Ja, det är nog farligt avfall och komposten, och så kanske man får fokusera på det och så får man vänta med det andra. Alltså det blir ju verkligen liksom satt på sin spets liksom när man inser shit, det här är samhällskritiska uppgifter faktiskt, när soporna inte blir hämt. Det är så när det inte blir städat. Då blir det katastrof liksom, på sjukhus och på annat. Liksom. Men det är ju när vi sköter vårt jobb och täcker upp för de där problemen som dyker upp dagligdags. Ja, då är det ju ingen som märker att det är ett viktigt arbete, eller hur man ska uttrycka sig som. Så är det med de flesta av de här jobben. Och det är lite, ja, kanske är det därför också. Jag vill gärna sätta fokus på det, för det här är viktiga jobb. Och även om de är... För att jag tror att flera här skulle också hålla med om att nej, men det här jobbet är enkelt. Det är bara för att de har lärt sig det genom ihärdig träning och ganska mycket frustration. Och, alltså att köra i centrala stan i vägarbete och spårvagnar och stressade bilister, det är ingen lek. Samtidigt som datorn håller på att trilskas och man ska backa in i trånga utrymmen. Det är klart att man lär sig det. Men det är inte lätt, för den sakens skull. När man kan, det är det såklart. Liksom. Men stresspåslaget kan vara ganska stort för de som kör i centrum. Faktiskt.
Jag tänker på det, om vi pratar lite bakgrund. Vad jag har läst mig till, så föddes du på Orust. Du är uppvuxen på Körn, eller?
Ja, alltså jag är döpt på Orust. Vi bodde nog där ett par, tre år innan vi flyttade till Körn, tror jag. Okay. Min morsa är Orustare och min farsa är Körnbo. Det är uppvuxen i detta krig mellan öarna.
Är det krig mellan öarna?
Ja, inte så farligt nu för tiden som det kanske var förr. Men det finns alltid en viss konkurrens, kan man säga.
Var mamma och pappa, det var inte fiske de var på med?
Nej, farsan är lastbilschaufför. Surprise, det är han som har lärt mig att köra. Morsan jobbar i hemtjänsten.
Hur skulle du liksom vilja beskriva uppväxten på Körn?
Ja, det var väl, alltså, jag menar, det spelar ju nästan ingen roll var man växer upp om man inte har bra föräldrar, och jag har haft bra föräldrar liksom, så att då blir man ju trygg och man vet att man
är... Vad är bra föräldrar? Skulle du beskriva bra
föräldrar? Det är sådana som älskar en hur man än typ är, antar jag. Eller man vet det, att även om man liksom kanske, ja, man gör så gott man kan och så misslyckas man ibland, och så vet man att men det är ändå man, morsan och farsan tycker om mig ändå. Det tror jag är grundläggande, och det är inte alla barn som har det så.
Nej, verkligen.
Det är
inte.
Faktiskt så att jag skulle säga att det är nästan det viktigaste du kan ha som barn. att din mamma och pappa går att lita på. Och att de inte sviker dig.
För du har ju sagt vid flera tillfällen att det är viktigt att lyssna på varandra och visa respekt.
Mm.
Hur fick du med dig det någonstans ifrån, hemifrån? Eller vad?
Ja.
Det är en grundvärdering på något sätt.
Ja, jag vet faktiskt inte. Jo, kanske. Alltså det är klart att man skulle ha respekt för att alltså inte vara oförskämd helt enkelt. Liksom. Det, och slänga käft är ju en sak liksom, med hjärtat. Liksom. Men man behöver inte vara oförskämd. Liksom. Det behöver man aldrig vara. Man behöver aldrig vara elak. Man kan absolut vara tydlig och man ska absolut säga sitt hjärtas mening och man ska våga det. Även om man vet att nu kan det här tas emot på ett sätt som kanske både sårar eller att man inte håller med helt enkelt. Det kan ju vara politiska skiljaktigheter men det kan också finnas annat. Men det är ju inte samma sak som att man vill bli arrogant eller elak. Det är för mycket av det i dagens debatt tycker jag. Det är onödigt.
Fanns det gott om utrymme att säga sin hjärtas mening hemma?
Ja, det tycker jag nog. Fan, jag har ju rökit ihop med mina föräldrar som alla andra normala, höll på att säga barn. Men nej, det fanns utrymme. Absolut.
Var det mycket politik runt matbordet?
Inte direkt. Jag menar, min pappa är folkpartist. Eller ja, jag tror i alla fall att han är det fortfarande. Eller liberal heter det ju nu för tiden. Men,
var han aktiv inom politiken?
Nej, inte så. Jag kanske hade han några uppdrag. Men jag vet inte om de var så partipolitiska. Liksom, va? Men han har alltid varit en tydlig liberal. Han har varit en tydlig folkpartist i den meningen. Liksom, tydlig i sin ideologi. Jag blev inte sosse förrän jag jobbade på Volvo. Alltså, han hade heller inte börjat rösta förrän jag hade jobbat några år. För jag fyller i oktober. Du vet, jag missar precis något val så att jag hann och jobba några år och innan jag var första gångs väljare. Och då hade jag varit i arbetslivet så pass länge så då blev det Socialdemokraterna för mig. Det har liksom aldrig blivit någonting annat efter det.
Men var du i skolan?
Ja, ganska medelmåttig tror jag och ja, mainstream.
Var det några ämnen som du tyckte att det här är roligare än något
annat? Ja, svenska är roligt. Det tyckte jag alltid tyckte var roligt med typ språket och läsa och sånt. Jag alltid tyckte var roligt. Skriva, också roligt. Det är nog det jag tyckte var roligast faktiskt, så länge man pluggar. Sen började jag plugga igen, du vet, efter 10 år i arbetslivet så gick jag till universitet och då läste jag ju sociologi och annat. Det är ju också fantastiskt roligt. Det är jätteroligt att plugga när man har jobbat några år. Man är ju så motiverad då liksom, jämfört med när man är ung liksom, i alla fall jag.
Man får också lite mer lättare att reflektera över det som man lär sig, kan tänka mig.
Ja, absolut. Jag kommer ihåg att jag efter första, du vet, jag gick direkt ifrån tvåskiftet på Torslandaverken in på grundkursen i sociologi. Det var en kulturkrock utav Guds nåde. Och första för terminen var också, nej fan, det här blir nog fel, tänkte jag. Det var så konstiga grejer. Du vet, vi hade långa seminarier om vad är arbete, var rubriken. Jag tänkte, herregud vad knäppt det här är. Och de hette prefekt och sånt där. Och vi hade akademisk kvart. Man börjar 9 men det var egentligen kvart över. Ja, det var massa konstiga, du vet, lite sådär. Men sen så en halvvägs in så läser vi om Karl Marx alienationsteori. Och det här heter han Per Månsson. Han är säkert där än. Och då pratar han om, alltså, kortkurs.
Nu måste du förklara.
Kortkurs i alienationsteorin är, alltså, Karl Marx är mest typ känd, om man uttrycker sig så, om en sån person, historisk människa, för sin historiematerialismen, alltså kampen mellan arbete och kapital och liksom hur sådana där saker i samhället. Men mindre tycker jag känd för hans alienationsteori, det är att han menar så att i grunden så är det arbete som gör oss till människor. Vi förmänskligas genom vårt arbete. Från början, innan liksom tidens begynnelse, så blev vi människor genom konstnärligt skapande eller liksom intressanta arbetsuppgifter. Och du vet, när ett jobb är som allra, allra bäst och man liksom verkligen flow, man älskar sitt arbete, och man ska översätta något dagligdags. Sen så menar Marx att sen så skapar människan lönearbetet. Man skiljer henne ifrån den kreativa, konstnärliga delen, utvecklande delen. Och så säger han liksom att hon blir som ett djur när hon arbetar och som en människa på sin arbetsfria tid. Och så längtar hon hela tiden till sin arbetsfria tid. Hon tittar på klockan. Hon undrar när det är rast, när det är semester, när det är helg och så. Och man tänker, det här är, jag satt och tänkte när han sa det, det här är mer en abstrakt teori för mig. Det här är linen på Torslandaverken, tänkte jag. Hur man tittar på klockan, hur man kopplar. Man behöver inte tänka så mycket på jobbet, man bara gör det. Metalls gamla ordförande Blomman Blomberg, han sa en gång att metallarna ska inte hänga av sig hjärnan i omklädningsrummet. De ska få lov att använda den på jobbet. Det är ett bra uttryck. Och jag tänkte att nej, men det här fattar jag. Det här förstår jag faktiskt vad som avses med den här alienationsteorin. För det är ett arbetsliv som är monotont och sönderstyckat och inte så utvecklande och också förslitande liksom fysiskt. Och då tänkte jag, nej, jag kanske inte är så dum. Jag tror jag fattar det här. Jag behöver bara skaffa mig lite språk på vad det här handlar om. Det behöver inte vara så konstigt. Och jag kände också att jag hade ett försprång. Utom mina, det var ju många i klassen som var yngre naturligtvis. Jag hade ju jobbat i 10 år. Jag tänkte nästan, fan, jag har bra koll här liksom. Jag kan lära mig det här. Så jag blev kvar. Jag tog i alla fall liksom en examen i så småningom liksom. Men det hade jag nog inte gjort om jag inte riktigt... Du vet, man måste över en tröskel där lite grann. Dessvärre är det väl så att alla kanske inte... Den resan måste man göra. Utbildning är verkligen, jag rekommenderar det till alla. För bildning är någonting annat. Det är ju det som är kvar när man har glömt bort allt man har lärt sig. Då är bildningen kvar. Då är liksom det viktigaste, det som har satt sig. Och det är verkligen alla behov av, menar jag. Men för mig gick, alltså tröskeln var där. Det var när han, Per Månsson, som pratade om Karl Marx och hans alienationsteori.
Men hur kom det sig att du överhuvudtaget funderar på att kliva in över den tröskeln?
Till universitetet?
Ja.
Ja, det handlade också om arbetslivet. För jag körde ju truck. Och sen 5 av de 7 åren som jag var på Volvo. 2 av de åren så jobbade jag i ett projekt med ny arbetsorganisation. Alltså alla Uddevalla-modellen. Ja, det är väl ingen normal människa som minns det längre. I alla fall inte unga människor som lyssnar på det här. Men det fanns, alltså Volvo hade en fabrik i Uddevalla där man byggde bil. Inte enligt löpande band. Utan på stillastående objekt och där man fick lära sig hela bilen, man fick från ax till limpa, så man fick lära sig alla funktionerna och allting. Det var liksom ett helt nytt sätt att tänka.
Det var där man byggde den fina C70.
Jajamän.
Om det är någon som ser en C70, de är ganska rariteter.
Det är rariteter. Men... Det här var också mycket PGs. Alltså mitt upp i alla andra konstiga saker liksom, så var han väldigt drivande i liksom, både Uddevalla fabriken och Kalmar ju, som ser det mera. Ja, alltså, ja, vi har ju, Volvo har ju mångt och mycket gått tillbaka till det löpande bandet. Och visst, det är skitsamma. Men vi hade under 2 års tid hade vi ett projekt på Torslandaverken som hette Nymontering Torslanda. Vi var ett 30-tal metallare som jobbade där i för att bygga precis på det sättet. Stilla stående objekt, alltså man kunde tilta karossen och liksom stå still och jobba, bygga hela funktioner. Inte som du vet på banan, man gör sin bit och sen så är det nästa person som gör resten. Och de 2 åren präglade oss på ett sätt som... Alltså om det är någonting som präglat mig och mitt politiska engagemang så är det de 2 åren med den utvecklade arbetsorganisationen. Alltså det är någonting kollektivt i detta. Liksom. Man rätar på ryggen och inser fasen, jag ska också bli en fullvärdig yrkesarbetare. Man får en helt annan självbild eller vad man ska säga. Och så när de där 2 åren var till, jag kommer ihåg vid något tillfälle jag hade ju bara kört truck innan och de andra hade ju sin smala expertis, någon hade kört paneler och fack i bilen, någon hade byggt drivlina, någon hade gjort någonting annat liksom. Så skulle vi då lära varandra och så skulle man träna sig och jag fick börja med att stå och bygga dörr. Det var ju kul, det var jätteroligt att lära sig att skruva, jag har ju inte hört på mig innan. Och så det var någon som var duktig på det som lärde mig det. Och det blev jag hygglig på, ska jag säga. Truck var inte så svårt, för det hade jag kört i 5 år. Det kan man nästan göra med bockbundna ögon. Liksom. När man bara gör det samma. Man lär sig jobbet på 14 dagar och så gör man samma hela tiden. Då sätter det sig. Men sen så skulle jag lägga drivlina. Alltså du vet, kraftöverföring mellan motor och däck typ. Eller vad man ska säga, hjul. Och då blev jag aldrig riktigt så där haj på det. Och så vid något tillfälle så är det något... För de andra skulle också lära sig att köra truck då. Så vid något tillfälle så kommer in en lastbil på... eller långtrådare som skulle behövde lossas. Och jag stod och höll på och byggde dörr. Och så kom kamraten in och bara, soffan, för fan, kan inte du gå ut och lossa? Vi är inte så snabba med trucken. Alltså liksom så här. För de är oftast, ja, Sådana är vi lastbilschaufförer, vi är stressade. Vi vill att det ska gå fort. Vi vill inte hålla på och mesa där med någon jävla seg truckkörning. Liksom. Så, och jag kommer ihåg vid något tillfälle jag såg det. Nej, jag ska lära mig det här och ni ska lära er det där. Och jag håller på med dörrar. Men gissa den dagen jag slog och byggde drivlina som jag aldrig blev så haj på. Jag bara gled upp i trucken. Ut, lossa, kände mig duktig, kunde hjälpa till. Och liksom, det flyter på. Alltså det är så... Man, när man säger att vissa människor inte vill ha utveckling eller de är emot eller de är konservativa så ja, sådana är vi lite till mans. Men man, för att våga utveckla så måste man ha små öar av trygghet där man känner sig bra och duktig. Då vågar man ta ut svängarna i de andra avseenden. Men det får inte bara vara en ständig utmaning, då blir man ju galen liksom. Så jag kommer ihåg att jag lärde mig mycket av hur vi är som människor. Jag tror att de flesta är både konservativa och utvecklingsbenägna. Men man behöver en lagom dos av bägge delarna för att våga ta språnget.
Kan det vara så att en del människor behöver lite större öar av trygghet och andra behöver mindre öar av trygghet?
Jo, eller kanske av olika saker i livet också. En del liksom är ju fena på allt möjligt. Liksom, va? Och sen så tycker de att andra saker är jättesvåra. Så man är, som en annan tänker, men vad är det för svårt med det? Alltså det är ju, vi är olika, men jag tycker, vi är inte olika i grunden. Vi har de där stråken inom oss liksom, och det måste man ha respekt för när man organiserar ett arbete. Och när man liksom...
Men hur påverkade det ditt val utav att...
De två åren förändrade mig. Sen låg ju Volvo ner det, för att sen kom ju 90-talskrisen. Vet du. Det här var 88-90. Sen kom 90-talskrisen och vi sålde inga bilar och det var permitteringar och det var allt möjligt. Och då kunde ju inte Volvo ha någon liten experimentverkstad där på Torslanda liksom, när folk behövde sägas upp. Ja, du vet, så jag förstår det. Jag har respekt för det. Så jag gick bara tillbaka. Jag hade ju anställning. Jag gick tillbaka till min gamla förman så kan jag fortsätta köra truckarna. Ja, för fan, sa han. Inga problem. Och så tänkte jag i minst ställs in, om det är något jag kan så är det köra truck. Inga problem. Och dessutom, delar av tiden i det här utvecklingsprojektet, det var ju rätt ansträngande. Herregud, vi röker ihop om allt möjligt. Om allt ifrån man skulle få röka eller inte i lagområdet, till vilken ordning vi skulle bygga drivlina. Och det var allt möjligt. Så jag tänkte, det där, alltså ett större ansvar innebär ju också att man måste ta det. Har man bara sin smala kunskap som man bara ska göra det där jobbet som man är satt, det är ju enkelt på sätt och vis. Så jag tänkte, men nu blir det enkelt igen. Jag går tillbaka och kör truck, inga problem. Men då upptäckte jag att jag inte stod ut med det längre. Då hade jag blivit förändrad av det där utvecklade arbetsinnehållet. Jag tänkte, ja, men jag dör. Det är för tråkigt. Jag tänkte att det här, fan ska jag göra nu, tänkte jag. Jag söker universitetet. Min gamla projektledare sa faktiskt, sluta på Volvo nu, soffan, sa han, Björn hette han. Sök, gör vad som helst. Sök till universitetet. Och jag bara, nej, vad fan ska jag göra det för? Vad får jag skriva bra för? Men så efter ett tag så tänkte jag, nej, jag får nog göra det. Jag kunde ha gjort någonting annat också. Jag kunde ha sökt ett annat jobb eller så. Men nu blev det grundkursen i sociologi av olika skäl. Och det handlar om de där två åren av utvecklade arbetsmarknader.
Men sociologi, det kan du lika gärna ha blivit... Du kunde lika gärna studera på handels eller ekonomi.
Ja,
eller
nu hörde du till saken att jag gick konsumtionslinjen på gymnasiet. Eftersom jag var så jädra skoltrött som alla andra normala människor är när man gått ut nian, så gick jag en tvåårig praktisk linje. Vi snackar 80-tal här. Så jag var inte behörig. Du vet, man är inte behörig. Man har inte läst alla möjliga olika teoretiska ämnen. Så att jag kunde inte... Jag tänkte att jag borde läsa det här programmet, vad det nu hette. Ja, det var förträngt. Skitsamma. Jag var inte behörig. Jag hade inte de gymnasie... Och framförallt hade jag inget treårigt gymnasium. Så jag läste enstaka kurser. Och så här i efterhand, jag är rätt glad för det. Jag fick läsa mycket på lust. Så jag satte ihop mina 120 poäng och så blev det en fil kand. Liksom. Och så fick jag skrev C-uppsatsen i sociologi och så. Ja. Ja, nej det...
Men någonstans så blev det ett språng till... Vad då? Vad hände när du hade gått ur de här tre åren? Inte gick du tillbaka och körde truck?
Nej, det gjorde jag inte. För att när jag gick och läste sista terminen så ringde Mona Sahlin och frågade om jag ville börja jobba sen på regeringskansliet.
Bara sådär liksom?
Nej, jag hade varit politiskt aktiv då ett tag. Och varit på partikongress, träffat folk och bla bla bla. Det här var efter valet 94, va? Ja. Och då sa jag till henne att, fan, ja det vill jag jättegärna. Men jag måste läsa klart först. Jag gör det, så. Så då gjorde jag det. Det var bara några månader tills den där. Och sen flyttade jag till Stockholm och tog chansen. Liksom. Så jag jobbade på regeringskansliet något år. Sen jobbade jag, den större delen av tiden så jobbade jag på LO när jag bodde i Stockholm. På landsorganisationen på LO-borgen. Med allt ifrån jämställdhet till arbetsorganisation till de sista åren hos på arbetsutskottets kansli, som det hette då, alltså LOs ledning liksom. Sen ringde Göran Johansson, så då åkte jag hem igen. Började jobba åt han.
Men varför tror du Mona Sahlin just ringde dig?
Ja, någon gång har jag träffat henne och pratat med henne och sådär liksom. Det var ingen obekant partivän på det viset. Men det kanske var någon som hade sagt till henne att fråga soffan, inte vet jag. Det vet inte jag. Det var jätteroligt att få den frågan och det var otroligt lärorikt att vara på regeringskansliet ett år.
Vad lärde du mest där?
Ja, alltså hur saker och ting faktiskt styrs. Inte i detaljerna, men man fattar, okej, regleringsbreven ut i myndigheter, i de olika departementen, och alltså det var rätt bra, ursäkta uttrycket, grundkurs. Under tiden inträffade Toblerone-affären och sådana saker, så det gav ju helt andra insikter kan man säga.
Vilka insikter?
Jobbiga men nyttiga. Det var ju liksom, det där var ju egentligen en av de första dreven och sådär, tänker jag. Eller? Du inte hålla med om det?
Ja, jag har faktiskt ingen koll på om det fanns säkert drev innan dess också.
Jo, men det var ändå lite special. Man såg det lite från insidan. Det var...
Men hur, det är ju intressant att höra lite. Hur såg det ut från insidan? Vad var det du såg?
Det var
såg,
som att vara... Men jag var ju inte... Alltså, jag höll på, för jag försökte bara jobba på som vanligt och skriva saker och hjälpa till och greja och så. Men under tiden var det ju som... Ja, Mona var ju i stormens öga naturligtvis. Liksom. Det var... Jag vet inte vad jag ska säga. Det liknar ingenting annat. Jag tror inte att om man inte varit med om det så är det svårt att föreställa sig. Dammluckan öppnas. Folk är ju helt plötsligt färdiga till alla möjliga konstiga synpunkter på ditt och datt. Det finns ingen nåd faktiskt liksom, när det väl bränner till. Det tycker jag är det tråkiga med den erfarenheten. Sen så är jag helt för att politiker och makthavare ska granskas. Självfallet. Det är där vi har tredje statsmakten till bland annat. Andra också ska granska. Men det kommer till en viss nivå ibland när det blir som ett självspelande piano. När media nästan ska bräcka varandra i vem som får vem att avgå eller sådär. Det är inte ingen snygg syn alltid liksom. Men det är lärorikt att ha sett det faktiskt. Det ångrar jag inte.
Vad var det som var kul eller intressant med det här politiska, fackliga engagemanget? Vad var det som gjorde att du liksom fortsatte den banan?
Ja, det började i det här med det goda arbetet, alltså Metalls gamla devis, eller Metall, som det hette då, nu är det, då heter det ju IF Metall, men gamla Metallindustriarbetarförbundet hade ju under 80-talet, och då var ju de här frågorna högt uppe även på den politiska dagordningen. Du vet, vi hade arbetslivskommissionen, vi skulle ta bort de 300 000 farligaste jobben tror jag. Vi hade alltså mängder av olika satsningar på det här med att utveckla arbetsinnehållet. Att inte bara, det var inte bara ergonomin, alltså det fysiska slitsamma, liksom, utan vi skulle också, människor skulle få liksom utvecklas i sin yrkesroll och alltihopa det där. Ja, det var det. Det var... Höll jag på att säga, jag såg mina arbetskamrater under de här två åren i projektet på Volvo, så såg jag hur vi på något sätt kollektivt rätade på ryggen. Folk fick självförtroende, en annan självbild. Alltså det gör någonting med en. Alltså det här låter ju helt knäppt, men ibland så kunde man liksom få frågor. Liksom, jobbar du på Volvo? Är det något fel på min bil? Jaha, säger du det? Liksom, och bara det är höger dörrpanel fram så fixar jag det. Alltså, du vet, det där smala kunskapsinnehållet. Ofta är det något fel på motorn eller något sånt där när folk har fel på bilen. Alltså, det där med att vara en yrkesarbetare istället för köra truck, gå på linjen. Alltså, det var någonting annat. Det gör någonting med oss. Liksom. Och, jag vet inte.
Var det någon sorts... automatik i att man just hamnar inom socialdemokratin då?
Inte just det kanske. Sen, jag menar man har ju sina värderingar liksom. Jag tycker att den samhällsmodellen liksom, att arbeta för ett jämlikt samhälle där man ser till att sluta klyftorna så gott det går är bra, anständigt rent människosynsmässigt, men det är också jävligt effektivt som samhällssystem betraktat. När man blir äldre så tänker man så också. De jämlika samhällena är oftast de mest effektiva.
I den här podden så har jag intervjuat typ 75 plus antal, gjort intervjuer. Och jag har liksom pratat med människor med väldigt olika professioner. Ja. Alltså jag har pratat med det kan vara läkare, polis, kostspecialist, motivationsexpert, AI-visionär, idrottsledare, drogexpert, bostadsexpert, VD:ar, you name it va? Mm. Mm. Och alla någonstans kommer fram till samma sak. Nämligen att utanförskapet är det största problemet i samhället. Mm.
Klyftorna, att samhället drar isär.
Absolut. Och då blir jag så här, fundersam på när man lyssnar på dagens politiker och debatten, så ibland så undrar man, men hur svårt kan det vara?
Ja, det är en angelägen fråga, för att jag ska säga, nu har jag hunnit vara aktiv här i 30-35 år. Och jag tror aldrig jag har upplevt ett mer polariserat debattklimat än det vi har idag. Det, sen några år tillbaka. Och ingen nämnd och ingen glömd. För det, jag menar, jag vet inte om du tittar på partiledardebatterna, men det är ju...
Ganska sällan numera.
Nej, men inte jag heller. Förlåt mig, Gud och Stefan Löfven. Men det är ju förutsägbart, och ingen har ju egentligen någon chans utanför talepunkterna som man då måste köra. Alltså den här intellektuella hederligheten i ett reflekterande samtal, att verkligen lyssna till det bästa i motståndarens argument, även om jag vet att vi har olika kanske politisk färg eller andra åsikter, att ändå hitta, okej, men det där har jag något som jag kan lära mig någonting av, eller som jag kan ta till mig av, eller som jag kan bygga något gemensamt på. Alltså en pragmatisk, alltså en socialingenjörskonst som ändå är pragmatisk. Den är rätt obefintlig då. Och det tror jag är ett demokratiskt problem. Jag skulle önska mig ett mer sansat debattläge. Men du ser ju själv hur det ser ut. Alltså, budgeten presenteras. Man vet precis vad alla ska säga. Det är skit, säger den. Och sen så kommer, först kommer Moderaterna, så kommer KD och så kommer SD. Och så har det alltid skit. Och vi står och säger, det här är en fantastisk sossebudget. Och sen så kommer Miljöpartiet och säger också att det är en game changer eller någonting sånt där. Alltså man kör sina, och så möts vi aldrig i det. Det är som du säger, och de här andra sakerna som är så angelägna att vi egentligen skulle behöva komma överens om. För kunde vi komma överens om, du vet, försvaret och energin, alltså sådana saker som måste vara långsiktiga. Men det är som att vi inte klarar att komma överens om någonting längre. Det är väldigt polariserat, och jag tycker det är riktigt problematiskt faktiskt. Och som sagt, vi är inte heller, sossarna är inte bättre än någon annan liksom. Så, och jag tror att det är svårt det är som ett populistiskt landskap, eller vad man ska säga. Och det är ju inte så lätt för någon att ställa sig utanför och säga, nej, nu vill jag ha ett reflekterande samtal. Stefan Löfven kan ju inte gå in i en partiledardebatt och säga, nej, nu vill jag inte vara med på det här skitkastandet i den här debatten, utan nu vill jag att vi har för ett reflekterande samtal. Hej då, skulle folk säga då. Det går inte. Man måste spela spelet när det spelas, så att säga. Men jag tror inte det är bra.
Men,
jag tror inte det åstadkommer lösningar framförallt. Och det är precis de här viktiga samhällslösningar som vi är ute efter. De långsiktiga framförallt. Tittar du i Göteborg till exempel, så ser du Gårdsten som ju har klarat att gå ifrån, vad fasen är det nu polisen säger, särskilt utsatt område till ett utsatt område. Vi snackar om 20 års gediget, hängivet arbete från Gårdstensbostäder, från näringslivet där uppe, från ideella organisationer, från alla möjliga olika. Jobba. Men så lång tid tar det. För att man delvis ska liksom få ordning på saker och ting. Vissa saker måste man nog göra på kortare puckar just nu. Liksom. Vi måste hindra företrädesvis unga män att sugas upp i kriminella gäng. Så är det. Snabbt, om man säger så. Men de långsiktiga lösningarna måste fortsätta. Egentligen skulle vi behöva fokusera på dem. Och vi skulle behöva ta i hand nästan på det. Som en sorts samhällskontrakt mellan politiska partier. Men jag förstår inte hur det ska gå till just nu faktiskt.
Men för man får det intrycket att om sossarna säger att nu lägger vi 8 miljarder på X.
Mm.
Då är det alltid någon som skriker att, ja, men varför har ni inte lagt 16 miljarder?
Mm.
Och de andra säger, det ska inte lägga några miljarder alls på det här.
Mm. Det är fel.
Men, det liksom är, men, och hade de sagt 16 miljarder, så hade de sagt att då skulle lägga 32 miljarder istället. Mm. Alltså det blir liksom, ibland undrar man liksom, man kan inte säga så här, bra, det var bra gjort. Det var precis också vad vi hade föreslagit.
Mm.
Fast det här var inte så bra, utan vi hade nog gjort så här istället. Alltså liksom den här resonemanget kring, för det är någonstans man ska ju hitta till någonstans vårt gemensamma bästa.
Mm. Och det här är också, alltså, jag menar verkligen allvar med det. Alltså, det är någonting med tidens... Vid något tillfälle så kom jag ihåg att jag argumenterade för hur farligt det är med den här sortens extrema uppfattningar som finns i samhället. Allt ifrån NMR till IS och liksom såna här rörelser som rör sig. Liksom. Det är farligt för vår demokrati. Ja, då råkade jag uttrycka det och sen så fick jag en massa jävla applåder på Twitter typ. Från höger och vänster och Sverigedemokrater och in allsköns röra. Liksom. Åh, hurra, äntligen en rolig sossarna. Även en del vänstersinnade ska jag säga också. Men du vet, då kan man få den här sortens kommentarer internt. Att är det sådana kompisar du vill ha i så fall? Förstår du? Att man, även om jag vet att jag som socialdemokrat har helt andra lösningar än en sverigedemokrat. Det säger sig själv, det tror jag de också skulle säga. Så är det ju inte samma sak som att man ska inte säga någonting. Förstår du? Inte kritisera någonting. Inte säga, nej men det här är ett allvarligt samhällsproblem. Det måste vi måste kunna vara enas om. Vad är det? Sen kommer vi ha olika lösningar på det. Det är ingen som tror någonting annat. Men det här att man börjar censurera sig för att man är rädd för att hamna i dåligt sällskap, det tror jag är farligt. Faktiskt.
Ja, för det blir, det är också en sån reflektion som jag har gjort. Det är bra att du, intressant att du tar upp det. För att det blir ju någon sorts beröringskräck så fort man säger någonting sånt så säger man, oj, är det Sverigedemokraterna som du ska ha som kompisar? Mm.
Nej, får man säga då. Men jag menar, jag tycker att inte ta upp frågan, det blir ju helt vansinnigt till slut. Liksom. Nej, jag, till exempel, tar det här Mats Löfving heter han va? Ställföreträdande polis. Alltså det här var ju inte något nytt i sak, att vi har klantänkande alltså systematiskt, alltså kriminellt och liksom, alla kloner är inte kriminella. Men en del är det. Det är ingen nyhet. Det finns andra som har pratat om det länge. Och tror du att Per Brinkemo är ett sånt. Han har skrivit fantastiska saker runt klan och stat och skillnader och liksom sådär. Försökt folkbilda ska jag säga i ärendet. Getts ut på Timbro då. Ja, då inträffar det här andra fenomenet. Timbro, det är en högerbastion. Och då kan man inte läsa det. Då hamnar man i dålig sällskap på grund av det. Ibland är det så. Man måste kunna ta till sig kunskaper. Bildning är aldrig fel. Du hamnar inte i dålig. Du måste ha ett moraliskt självförtroende som gör att du kan stå stadigt ändå. Jag menar, bara för att man liksom inser shit, det här är ett allvarligt samhällsproblem, så blir du ju inte. Du blir ju inte någon annan politisk ideologi. Du måste ha sakförhållanden. Sen kommer du ändå ha en annan lösning beroende på vilken politisk rörelse du tillhör och sådär. Liksom. Men den här beröringsskräcken är, jag tror den är, nej, det är dåligt.
Det har varit ett sätt att bygga Sverigedemokraterna nästan. Alltså att de har kunnat sitta på läktaren.
Jag tror att det är så att om man är uppriktig, som sagt, man behöver aldrig vara elak eller arrogant. Det finns inget självändamål whatsoever. Man kan alltid vara nådefull dessutom, liksom, om det är någon, ibland går livet inte på räls, man gör fel ibland, säger fel och gör aldrig, jag har gjort alla möjliga fel. Men att vara tydlig, att våga vara öppenhjärtlig så att säga, liksom, med vad man tycker är allvarliga samhällsproblem, det kan aldrig vara så att man ska censurera sig där. Det tror jag inte. För då hamnar demokratin i fara. Så att säga. Anledningen till att vi har byggt upp rättsstaten med vår yttrandefrihet och demonstrationsrätt, det handlar ju om detta. Ska vi bara censurera oss själva? Nej, det ska vi inte. Och jag är ju uppenbarligt, som sagt, inte sverigedemokrat. Så att säga, liksom, men jag kan ju se liksom, att det finns olika rörelser som har växt när vi inte själva har pratat om de problemen som kanske är reella. Liksom. Visst, så är det ju. Slaget är ju inte kört, om man säger så. Jag tror fortfarande liksom att arbetarrörelsen, ja, men det är ändå min hemmaplan. Ja, vi har goda liksom möjligheter att ta den här diskussionen, titta på. Vi har gjort det förr. Vi har klarat det alldeles utmärkt. Men då måste vi också liksom ha lite självförtroende och våga tro att det här med jämlikhetstanken, den bär. Det är ingen fara liksom. Vi hamnar inte i dåligt sällskap även om vi pratar om problem.
Men vi var inne på det här med media alldeles för en liten stund sedan. Hur mycket spelar media roll i den här sammanhanget? Vad är hönan, vad som äger?
Media är också liksom, alltså jag har stor respekt, jag har liksom alltid haft en stor respekt för medias roll, det får man ha. Sen är man ju inte alltid så himla glad åt allt vad man skriver, speciellt inte när man är i maktposition. Det kan man tycka att det är jävla orättvist ibland. Och det är väl taskigt att skriva om just det där. Och vi som gör så mycket bra, du vet sådär. Men även media såklart har ju liksom färgats, eller drabbas så att säga, av de här Alltså oj, 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 ska vi skriva om det här nu? Vad bidrar vi till då? Eller hur ska vi beskriva detta? Alltså, man intar olika ståndpunkter. Jag menar helt, vad ska jag säga, fri är ju inte även media, om man säger så, ifrån den här sortens... Ja, jag menar, nu är det okej att skriva om det här. Det var bra att Hammars Löfving tog bladet från munnen och faktiskt liksom... Det var en jävla välgärning. För nu kan vi kanske prata... I början var det också några som... Nej, men det här är inte sant. Man försökte sopa även detta under mattan. Nej, men det här är ju illa. Och en del liksom drar till med rasism och allt möjligt. Ja, vi har mycket problem med kulturkrockar och vi har alla möjliga olika problem med vår integration i vårt samhälle. Men allt är inte rasism. Ibland finns det reella problem som vi behöver förhålla oss till. Liksom. Det har vi klarat att göra förr. Vi skulle kunna komma överens om hur vi ska lösa de här. Både när det gäller utanförskap och när det gäller kriminalitet. Så att säga. Men vi är inte där idag för att vi är så konfrontatoriska och för att det är problematiskt.
Jag tänkte på det här reflekterande samtalet som ju saknas i mångt och mycket, som du nämnde förut här. Men vad tror du skulle hända om till exempel Stefan Löfven skulle just föra ett sånt reflekterande samtal med en journalist? Eller i en intervju? Tror du att vi skulle få en annan nivå på det samtalet? Eller skulle det komma fram andra saker? Eller,
det tror jag alltid att det gör i reflekterande samtal. Men ett, då ska journalisten liksom verkligen vilja det. Inte vilja sätta dit typ en partiledare eller en statsminister eller någonting annat på det hala. Alltså det måste ju finnas en ömsesidighet i det då. Och jag menar, den saknas ju i väldigt stor utsträckning idag, skulle jag säga. Liksom. Jag menar, alla förhåller sig till reglerna och då ges inte utrymme för den här reflekterande samtalet. Nej, men alltså, en av de roligaste grejerna som jag gjorde som kommunalråd, det var att jag på fredagar inrättade någonting som vi kallar för öppen lunch typ. Och då var jag på en deli i Håga. Det här var bara typ 45 minuter varje fredag. Då bjöd jag in. Jag kommer att sitta där. Hallå, kom dit. Om du är arg eller glad eller vill ställa frågor eller någonting sånt där. Och ibland kom det 10. Ibland kom det 2. Ibland kom det ingen. Alltså det var väldigt olika. Väldigt ofta kommer det typ ett par stycken som är arga på Västlänken. Ja, du vet, det kom folk som jobbar i kommun och hade synpunkter på oss som arbetsgivare och alla möjliga. Och det kunde komma folk som var jävligt arga inledningsvis. Och om man då liksom håller andan lite och inte håller på att börja köra, börja förklara, försvara med en gång. För man kan ju känna så när man får det överröst sig så här. Utan väntar en stund. Kanske äter något eller tar en kopp kaffe och sitter där. Folk har väldigt svårt att vara arga i 45 minuter. Och efteråt så var det påfallande, speciellt Västlänken. Det var ju inte någon av oss som hade övertygat varandra. Jag tycker att det är ett jävligt bra projekt. Och de tyckte att det var riktigt jävla dåligt. Men vi hade suttit och pratat med varandra med respekt och med nyfikenhet, ska jag säga. Så man kunde skiljas åt med en känsla av att man ändå hade mötts. Låter ju också existentiellt och banalt det här. Men det är det inte. Jag tror att det politiska samtalet jag förstår att jag inte kan träffa typ alla medborgare i hela stan. Men jag kan träffa några där och sen kan man träffa några någon annanstans. Och sen så kan man också sprida det som ett exempel. Och jag tror egentligen att vi behöver göra mera sådana saker. Och inte vara så snar till att avfärda. Även om det mest, det kan ju komma alla möjliga olika uppfattningar. Visst, fanns ju vissa som var så jävla arga så att det blev lite så här vagt hotfullt. Men det var det lilla, ska jag säga. De flesta kom och hade synpunkter. Vill stan väl? Vill, det är alla möjliga grejer liksom. Kommer med förslag och synpunkter och förstår inte varför det är si och så. Ibland så kunde man ju också, en gång kom det en kvinna som var bästa kompis med en kvinna som vars son hade dött på ett utav våra, om det var vår eller om det var Möndal, kommer inte ihåg, ett boende i alla fall. Heter det Koll? Ja, hade drunknat. En autistisk eller någonting sånt där, ett barn. Eller ett ganska ung människa i alla fall. Och så kom hon och så sa hon det inledningsvis. Jag tänkte, åh herregud, det här blir muntert, tänkte jag. Då ville hon berätta att hon hade haft sin son där och tagit honom därifrån, för det kändes inte tryggt det stället som. Och det var egentligen, jag förstår att du inte kan typ ta ansvar för allt. Och så. Men jag ska visa dig hur en rekryteringsgrej ser ut för de här jobben. Då hade hon med sig en inplastad grej som hon hade sparat. Handskriven. Vill du börja jobba hos oss på det här boendet? Du behöver ingen utbildning och du behöver inte bara börja. Liksom, hej hopp, inga problemerna. Tycker du det är ett bra sätt att rekrytera folk på sånt med? Nej, så det tycker jag faktiskt inte. Kanske några av de viktigaste jobben vi har. De sköraste människorna som ska tas om hand med respekt och du vet allt det där. Svårt jobb. Tack Gud att det finns människor som orkar och vill göra det. Nej, alltså, så ska vi inte rekrytera dem. Jag tar den, sa jag. Den kan jag ändå ta till någon av de som jobbar med personalfrågor. Eller så. Jag kunde göra så gott jag kunde. Ja, tack så hon. Hon var inte arg. Trots att hon hade typ goda skäl till att känna sig enormt frustrerad över sakernas tillstånd. Sådana är folk. De är angelägna om att peka på. Det här är fel. Ser du det? Kan man göra på något annat sätt? Och jag hoppas verkligen det, tänkte jag. För den rekryteringsannonsen vill jag aldrig mer se. Alltså det föder, ett sånt samtal föder någonting på riktigt. Det är inte bara spelteoretiskt och opinionsmässigt och bla bla bla. Man lär sig någonting. Jag glömmer aldrig det samtalet.
Men hur många politiker i den ställningen som du var som kommunalrådsordförande skulle satsa gjort det där?
Men gör inte folk det ändå? Har man inte sådana här...
Ja, men du hade ju liksom en varje fredag.
Som ja, så gott jag kunde om jag inte liksom hade någonting. Nej, det var hyggligt prioriterat för mig. Jag tyckte också att det var roligt. Jag tycker om... Man är olika också. Jag gillar att träffa och prata med folk. Gärna sådana som är lite annorlunda än en annan. Och kanske tycker annorlunda än mig. Det ger en spänst. En sorts, om man har lite magkänsla eller lite självförtroende och inte är för rädd för det. Så blir det ofta väldigt bra samtal. Väldigt roligt och ja, givande. Mest ja, personer som man inte hade väntat sig liksom blir... Alla har något, du vet, älskansvärt eller man ska uttrycka sig över sig. Och det kommer ju inte till sin rätt i det där de snabba puckarna liksom. Inte när någon sticker in mikrofon i näsan på en i alla fall. Det är ju sällan det blir så bra alla gånger liksom. Det kan bli bra också, jag menar de flesta politiker vill ju träffa människor. Det skulle jag ändå säga, de förtroendevalda. Nej, jag tycker absolut att man kan göra mer utav det som jag gjorde. Det tycker jag.
Men ett ämne som man ju inte kan runda när man pratar med det och inte vill runda heller, det är ju hedersrelaterat våld som du har jobbat med mycket. Mm. När öppnades ögonen för dig när det gäller hedersrelaterat våld?
Ja du, det var verkligen en ögonöppnare. Det var under 90, mitten på 90-talet. Jag lärde känna Nolin Pekgul, då hette hon Bakshi. Idag heter hon Pekgul. Jag bodde ihop med henne när jag hade det började med att jag bodde hos henne när jag jobbade på Aftonbladet. Det hade ett vikt där ett halvår, 94, på ledaravdelningen. Åh, roligt jobb det var. Ja, i alla fall så bodde jag hos henne i Tänsta då, på veckorna och så åkte jag hem på helgerna. Och så ett halvår. Och sen så gjorde jag det inledningsvis när Mona Sahlin hade ringt och jag började jobba på regeringskansliet också tills jag flyttade till Stockholm då. Och då, det är ju så, sånt här kan inte jag. Men sånt har ju inte vanliga typ svenskar någon erfarenhet, tack och lov. Ja, det finns patriarkalt våld och ynkedomar till män som spöar sina kvinnor, absolut, det är ingen snack om saker. Men det här är inte samma sak. Det här är sanktionerat av familjen, av släkten. Det innebär också att kvinnor är, vad ska man säga, förövare i den meningen. Och unga män kan också bli offer, så att säga. Kan också råka ut för det hedersrelaterade. Både våldet och ibland tyvärr döden, för den delen. Jag kommer ihåg en natt jag satt med Nalin i hennes kök. Och hon beskrev liksom det där systemet och gör helt plötsligt. Men vad fan menar du så att vi har... Alltså vi är rättsstat. Hon är ju också SSU-are, du vet. Hon hade samma... Vi hade ju ändå varit ungdomsförbundare och nu var vi typ sossar och så här. Hon skulle sedermera, då jobbade hon som sjuksköterska i Tänsta, eller i Rinkeby var hon, tror jag. Så hon blev riksdagsledamot sen.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, rättsstatens ord, men det gäller inte de här. Sitter han inte, alltså, ja, du vet, han som slängde sin fru från balkongen. Men herregud, då måste han ju åkt in. Nej, det har han inte gjort. Och jag blev så... Det var så fruktansvärt åtändande. Sådär lite in på bara... In i märgen på en. Det är inte mitt Sverige, tänker jag. Vad har hänt, liksom? Så det är första gången. Det är kamrater som vet vad sånt här handlar om. Hon berättar det för mig. Sen har man ju liksom tagit reda på själv, naturligtvis, och läst och förkovrat sig liksom så gott man kan. Det tog alldeles för lång tid för mitt parti att erkänna problematiken. Det tog jävligt lång tid för andra partier med, så det är bra med det. Det är ingen som är särskilt ond här, eller på sig. Men det var svårt för oss att ta in, tror jag. Idag är det ändå vedertaget, ska jag säga. Det är ingen som säger emot att det här existerar som ett fenomen. Det finns några ytterlighetsuppfattningar liksom, där man säger att nej, men allt mäns våld mot kvinnor är samma sak. Nej, det är det fan inte. Det här är skillnad. Och det här är ett rejält samhällsproblem. Liksom. Vi ska inte ha en stat i staten i den rättsliga meningen, så att säga. Man ska inte komma undan med sådana här saker.
Men hur har vi hanterat det här i Sverige?
Alltså, valhänt inledningsvis, ska jag säga. Men idag är vi ändå... Ja, du har ju hört Stefan Löfven i ett antal regeringsförklaringar vid det här laget uttrycka både avskyn och uppmaningen att vi ska hata det och göra någonting åt det, åtgärda det. Så fort vi stöter på den här sortens strukturer så ska vi jobba aktivt emot detta. Och det tror jag inte är... Vem säger emot det idag? Det är det nästan ingen som gör. Men det tog väldigt lång tid och det är många som har betalat ett högt pris. Och jag tänker så här att det finns någonting obehagligt i att vi har när vi inte har vågat ta i, när unga flickor har vågat berätta för skolkuratorn eller någonting sånt där tidigare då. Och vi bara, ja, men det kanske är deras kultur eller de man får ha respekt för att det är olika, det är bla bla bla. De är fan också göteborgare, de tjejerna. De är också medborgare hos oss. Vi ska inte överse om de blir illa behandlade. Vi skulle aldrig gjort det om det vore en vanlig svensk kontext. Alltså liksom där det inte fanns det här hedersrelaterade kulturella trycket. Vi skulle aldrig accepterat en sån sak. Då skulle vi ju anmält och tatt tjejen, liksom skyddat henne, fokus på att skydda individen. Men vi har varit släpphänta i någon sorts allmän sån här feghet.
När jag intervjuade Sara Mohammed om det här, som ju är den som har grundat
GAPF,
så glöm aldrig Pela Fadime, så sa hon så här att man har lyssna till organisationer, ja, men inte till individen. Mm. Ligger det någonting i det?
Ja, och så har man liksom på lite, hur ska jag säga, svenskt folkrörelsemaner när det kommer en organisation eller en förening och säger vi är företrädare, alla de här. Jaha, välkommen, säger vi. Varsågod in. Här får ni lite kommunala bidrag också. Och sen så tror vi att det är de säger, då företräder de helt plötsligt alla möjliga. Det gör de inte. Det kan lika gärna vara en liten sekt för tusan. Det kan vara Knutbypastorn som säger, ja, vi företräder alla kristna i hela Sverige. Det gör de inte. Det vet ju du och jag. Men när det kommer till andra organisationer, så har Sara Mohammed rätt. Då har vi sagt att ja, visst, absolut, vi tror på er. Men ska inte vara så godtrogen. Absolut inte. För den, det är ju inte vi som betalar priset. Det är de här unga tjejerna. Och ibland unga männen också som betalar priset för den fega attityden.
Men du sa så här att det är skillnad nu. Men ändå så har du ju också sagt att för 2 år sedan i valet.
Ja.
Att du blev tillsagd att prata inte så mycket om det här.
Nej, jag blev tillsagd att tona ner det. Men det handlar ju också om det här med dåligt sällskap antagligen. Alltså i en valrörelse, nu handlar det här om att avsätta mig om helt andra saker. Maktkamp är aldrig snyggt. Skit i det. Det fanns olika inslag i det. Men ett av inslagen handlade om detta. Att det, och till mina, jag ska vara uppriktig och säga att det var inte så att de inte höll med mig i sak. Då gäller det inte bara hedersrelaterad problematik utan också extremism. Alltså liksom IS-resenärer, hur Göteborg har skött alltihopa det här. Vi har goda själv och självkritiska faktiskt. I en valrörelse så blir det lite så. I den här polariserade debatten som vi precis har berört här. Liksom, att man, jo vi håller med dig i sak så, men kan du inte prata mindre om det? Tona ner det. Prata om mer sossegrejer typ. Vård, skola, omsorg. Och jag menar, jag är en hygglig gråsosse. Jag är inte någon vänsterradikal på, eller jag är inte radikal i någon mening i den. Så det är klart att jag pratar om sossegrejer i en valrörelse. Det ligger i DNA liksom. Det gör man. Men de här frågorna är, alltså de bör bli farliga för våran demokrati. På riktigt. Och att inte lyfta dem, då gör man inte jobbet. Om man är en politisk företrädare och inte tar i de här frågorna idag, så tycker jag att man är, nej det går inte, man måste göra det helt enkelt. Och jag valde att göra det.
Men är inte det sossegrejer att, om något, att stävja den typen av förtryck?
Jo, men även, alltså i hela samhället, i alla partier så har ju detta identitetspolitiska dravel sökt sig in liksom, att man, nej, vi kan inte, om du inte är exakt, du kan ju aldrig företräda någon om du inte har samma hudfärg eller samma sexuella läggning eller samma bla bla kön, allt möjligt olika. Och till slut så blir det så, då kan ju bara vår individ företräda sig själv. Allan Studinski, min advokat, ja, han är också liberal faktiskt. Han sa det någon gång till mig att, alltså alla politiska förtroendemålen måste ha så pass empatisk förmåga att man förmår sätta sig in i andra människors situation. Annars är man ingen bra företrädare. Nej, du håller med dig om det. Då måste du klara liksom att kunna företräda andra, även om du inte har exakt samma erfarenheter. Det är klart att jag har aldrig liksom jobbat i Kommunal eller jag har inte gjort sådana saker. Så jag måste ändå ibland kunna göra gemensam sak. Alltså skillnaden mellan identitetspolitik, det är lite som skillnad mellan Martin Luther King och Malcolm X. Alltså det, antingen är det konfrontation, svarta mot vita och bäste man vinna typ. Eller så är det Martin Luther King. Jag har en dröm om att hudfärg fan inte ska spela någon roll. Att det ska suddas ut, att vi ska vara individer och att det är våra andra företrädare som ska spela någon roll. Då är Martin Luther King 100 gånger mera värd. I mitt huvud är det så. Men det är ganska mycket i den här identitetspolitiska diskussionen som handlar om det här konfrontatoriska. Att man ska fightas liksom och man ska vinna. Och jag tror att det är dåligt. Jag tror inte att det är det vårt samhälle behöver.
Men är det lite samma sak här nu att man får inte säga klan, som någon polischef sa för inte så länge sedan. Man får inte prata om hederskultur, för då stigmatiserar man grupper, då är man rasist. Och i slutändan så tappar man väljare.
Och jag tror framförallt inte att det är sant. Jag tror inte, förstår du, att man skulle förlora väljare på att faktiskt vara uppriktig i de här frågorna. Det är så en annan person, Eli Gönderen, sa det i den här rättegången som jag var föremål för. Då sa han, om man aldrig drar en gräns och kallar alltså vissa muslimer för extrema röster, så blir, om man inte drar den gränsen någonstans, då blir alla muslimer extrema röster. Alltså då är alla terrorister helt plötsligt. Och så är det ju inte. Jag känner många muslimer liksom. En del är troende, en del är typ sekulariserade som folk är mest liksom. De vill inte bli förknippade med de här organisationerna som säger, ja, säger sig företräda liksom den stora muslimska liksom kommuniteten i Sverige liksom. Nej, jag är mig själv. Jag är min egen. Ja, jag har en privat tro, men den behåller jag för mig själv. Det här andra, alltså, i övrigt vill jag liksom vara en del av ett demokratiskt samhälle. Jag vill inte ha en stat i staten. Jag vill inte ha sharia-lagar. Jag vill inte ha den allt överväldigande majoriteten av muslimer i landet tycker så. Vi snackar om en liten småsektbetonade extrema rörelse som inte har så väldigt många personer bakom sig, uppriktigt sagt.
För det intressanta är ju just att...
Lyssna att, inte att på dem, säger jag.
Ja, men att det är många som kommer från, från så att säga, den muslimer som ju faktiskt själva säger vi vill inte ha det här.
Nej.
Det är de som säger ifrån.
Ja, men det, och jag menar det liksom, att om man skulle översätta det med någon sorts kristen, liksom, att det skulle vara lite som att... Och som att Helge Fossmo eller Kristi Brud och sa att nej, vi företräder alla kristna i Sverige. Man bara, nej, det gör ni inte. Ni är ju en sekt. Vi skulle, nej, ni kan inte företräda oss. Ni får hålla på, eller ja, de borde inte få hålla på sig överhuvudtaget. Men det går inte. Men vi har varit blinda för det där när det kommer till. Alltså för att då kan det tolkas som rasism eller islamofobi eller du vet eller någonting sånt där. Men det är inga normala muslimer som tycker det är islamofobi. Inte de jag känner. De tycker att det är bra att man reagerar mot det. Och jag menar, de är ju de som betalar priset. De blir nog så hotade liksom, va, när de själva protesterar och reagerar, så att säga. Liksom, va. Det, nej, alla... Man måste hålla sig till medborgarbegreppet. Alltså det är som... En polis jag känner brukar säga liksom att vi har religionsfrihet. Bibeln, Koranen, alla liksom, det är viktigt. Men över dessa böcker så står den blåa lagboken, Svea rikes lag. Det är överordnat. Man håller sig till lagen. Man behandlar som individ. Man är en del i rättsstaten. Man skipar inte rättvisa genom att slänga någon från balkongen. Man håller inte på med sådana grejer, utan man liksom hanterar det, ja, som normala... Ja, normal kriminalitet.
För det är väl tillbaka lite grann igen det här att om man inte vågar säga det du säger nu, så har man ju också gett bort en röst till ett parti som man kanske inte vill ska få den rösten.
Ja.
Alltså på något sätt.
Jo, men så är det ju. Det är tråkigt. Och då är jag angelägen om, för jag tror att det är många inom mitt parti som faktiskt tycker så här. Men vi är fast i en jädra dramaturgisk agenda, höll jag på att säga, vad heter det, alla partiledardebatter, spel på något sätt. Det är svårt att slita sig loss ur det där och våga säga, nej men vad fan, det här är ju, ta en sån som Boel Godner i Södertälje, hon är cool. Hon är kommunstyrelsens ordförande, i Södertälje. Hon så jävla roligt uttryck. Alla, när alla är så här hippa liksom, och ska prata om think outside the box och liksom sån här mod, så brukar Boel säga, nej, jag tycker vi ska tänka think inside the box istället. Vi gör sånt som vi vet är problematiskt och så tar vi tag, alltså vi analyserar det och så tar vi tag i det vi vet. Vi håller inte på och flamsar och massa annat. Jag menar, de fick ju ta bort LOVen till exempel. Nu tycker jag att lagen om valfrihet fungerar i många samhällen. Men i Södertälje, det är liksom att välja typ hemtjänst och sånt, att släppa in den fria marknaden istället för att det är kommunen som, ja, som är den offentliga, ja, utföraren eller vad man ska säga. Det funkar säkert på många ställen, men i Södertälje funkar det inte. Det blir katastrof med alla kriminella jädra organisationer tog sig in och de tog bort det. Och sen har de jobbat jättebra, så vet jag kan bedöma det, mot kriminalitet och mot välfärdsfusket. Att man helt enkelt, olika myndigheter, organisationer, polis, kommun, så bara, nej, nu måste vi göra någonting åt det. Fuskas bort skattemedel här. Då tar vi tag i det. Det rörner bara uppskattning och respekt liksom, i de breda folklagren. Och jag tror... Det här är rent krasst. Jag tror man skulle få mer röster om man vågar vara öppen med det här. Se vad problemen är. Det handlar inte om, i den meningen, om muslimer eller liksom människor med utländsk bakgrund. Det här handlar om kriminalitet, det handlar om klassfrågor i väldigt stor utsträckning. hon är cool. Södertälje har i mångt och mycket är någonting på spåren där. Att våga prata om det som verkligen är problem. Inte hålla sig till någon sorts allmänna floskler liksom, om vad som är giltigt för tillfället. Och jag tror att svensk debatt skulle må mycket bättre om vi vågade prata öppet om det här faktiskt. Och vi ska inte alls vara rädda för det. Jag är verkligen ingen, det kan man ju tycka är konstigt med tanke på hur resultatet blev att jag offsattes och fick gå under buller och bång. Men jag är ingen konfliktbenägen person. Jag tycker heller inte det är kul att bråka med folk. Jag tycker gärna om att hålla sams och det är ingen mysfaktor överhuvudtaget. Men det är fan inte värt att hålla tyst. Alltså om det är så att man inte kan säga, peka på allvarliga samhällsproblem. Så feg får man inte vara.
Hur ser du på det nu? Jag tänkte komma in lite på det här, för du blev ju kommunstyrelsens ordförande 2016.
Ja.
Och sen så blev du avsatt 2018, på hösten efter valet.
Ja, eller 19 blev det, va?
Ja, 19 kanske det var. Ja,
för det måste ha gått det, över 19, årsskiftet.
Ja, precis. Ja. Men oavsett, så vi har pratat om det här politiska dramaturgin, och vi har pratat om att säga saker och ting så som de är, och vi har pratat om att du faktiskt satte dig på ett fik i Haga och pratade med folk som var irriterade, förbannade eller ville säga någonting i största allmänhet. Var det så att du på något sätt, det blev obekvämt att ha dig i de här leden, eller finns det någonting i det här som nu när du kanske har reflekterat över det och sett i efterhand, att det inte riktigt passar in i den politiska dramaturgin?
Jag tror att anledningen till att jag fick gå har det är flera olika saker, och allt det där går inte nästan att förstå för normala människor, ska nästan inte gå att förstå, för det är så intrikata maktgrejer, det är boring. Riktigt tråkigt att prata om. Och tråkigt för vilken politiker som helst. Men jag tror kanske liksom att delar av det handlade om detta. Att jag inte... Ja, jag ville inte vika mig. Och sen när det blev liksom aktuellt med att okej, vi vill att du avgår. Helst styggt då liksom genom... Ja, tyst. Anna. Jag avgår och hej då. Jag säger ingenting om det. Så valde jag tvärtom att ta en fight. Och det ska man heller inte vara så orolig för. Man kan ta en fight, man kan förlora den. Livet är inte slut. Jag tänkte det dagen efter att det här mötet hade varit då i mitt parti på söndagen. Okej, ingen har dött. Jag har inte gjort något kriminellt. Jag har kompisar, livet är större. Om livet bara består i ett politiskt uppdrag, ja, då blir det ju väldigt svårt. Då blir det outhärdligt att sluta på det sättet jag gjorde. Men så jobbigt var det faktiskt inte. Det var jävligt jobbigt innan jag insåg vad fan de håller på och avsätter mig. Shit, det trodde jag inte. Men okej, då är det så. Då får man tänka om och så får man, ja, man får omge sig med dem som man har respekt för och som är ens riktiga kompisar. Resten kan man ju liksom lämna därhen faktiskt. Det är inte, så svårt är det inte.
Eller hade det sett annorlunda ut om du inte hade varit så frispråkig eller sagt som det är? Eller vad tror du?
Det vet jag faktiskt inte. Det är svårare att svara på. Jag tror att det här med att prata med göteborgarna var en bra sak. Alltså våra siffror var ju på väg rätt ner i backen. Vi räddade upp det hyggligt i valet, men jag menar valresultatet var ju heller inget att skriva hem om. Det var för dåligt för ett socialdemokratiskt parti i Göteborg, absolut. Det kunde ha blivit sämre, ska jag säga. Liksom, va? Men som sagt, det fanns ju, menar, i den meningen formella argument för att avsätta en gruppledare för Socialdemokraterna. Men ja, jag vet inte. Det är svårt. Svårt att svara på den frågan. Jag tror att de som ville någonting annat än det jag ville, de vann helt enkelt. Och det är bara att gilla läget då. Det är så det ser ut. Men jag tycker inte att det är fel att ta en fight. Och sen när jag står upp, jag tycker så här. Jag viker inte ner mig och försvinner ut med svansen mellan benen liksom, och bara tyst och stilla till partiets... Vet så här. Så det behöver inte vara så dåligt att ta en fight, faktiskt.
Men sen så bytte ju du jobb totalt. Mm. Då är det när vi började i renhållningsarbeteriet och sådär. Men det är ju ett oerhört... opretentiöst och ett steg som är som ju många andra inte hade gjort. Det handlar ju både om lön, det handlar om prestige och så vidare. Alltså det finns ju många som hade blivit, ja, man hade vet i dina kläder, kanske blivit lobbyist eller något annan sorts ledare eller stannat kvar inom politiken någon annanstans eller vad vet jag. Men du tog liksom klivet rätt in i en, mer eller mindre, rätt in i en lastbil på Renova. Du kanske, som att du tycker att ja, men det var helt naturligt, men utifrån så måste jag ju säga så att det var ju svinhäftigt.
Alltså det är ju inte precis så liksom att jag hade sådär, alltså jobb i politiken fanns det ju inte riktigt något utrymme för. Det här är en förtroendebransch. Har man inget förtroende, det hade inte jag. Det var övertydligt. Då ska man heller inte ha politiska uppdrag. Jag avsade mig alla uppdragen liksom. Nogsamt då. Hade jag trots allt 9 månaders ersättning. Jag tog den tiden och funderade på vad fan ska jag göra nu då? Jag tror inte det hade blivit någon bra lobbyist heller. Jag är inte bra på sådana grejer liksom. Svårt verkar det. Och så har jag ett C-kort sen förr. Som jag aldrig har typ jobbat med. Men jag har ett C-kort. Alltså ett tung lastbil. Jag satt på en del i Håga. Så kör Renovas bil förbi. Så är det sån här reklam. Sök sommarjobb hos oss. Renova. Fan, jag har C-kort. Jag ringer Renova. Och så sa de på HR-avdelningen. Har du IKB? Nej, vad fan är det, så jag. Ja, det är yrkeskompetensbevis. Det har riksdagen i all sin visdom beslutat 2009. Att man måste för att kunna köra trafik. Annars kan du typ bara köra flytt lastbilen åt dig själv. Eller någonting. Men du får inte liksom. Jag kan inte söka jobb här om du inte har det. Ja, okej. Okay, då gick jag en sån kurs. Köpte den. Så tog jag det. Och så hade jag IKB. Och sen så sökte jag jobb igen. Och sen sa vi har inga jobb just nu. Och sen så ringde de och sa. Nej, men vi kanske har ett jobb. I centrum. Köra baklastare. Och hämta avfall då. Då är man 2 i bilen och jag tänkte, ja, det låter bra. För då hade jag tittat på lite andra lastbilsjobb också. Liksom. Man bara, köra på kontinenten, köra långa sträckor. Åh gud, det orkar jag inte, med för gammal, tänkte jag. Det låter jobbigt. Nej, sitta ihop med någon som man kan lära sig av och så, det låter bra. Så då hoppade jag på det och så fick jag jobb här. Jag började här i januari. Men det, ja. Jag vet inte, det ena gav det andra. Jag vet inte vad jag skulle tagit för ett annat jobb riktigt.
Ja, men det är ju många gånger politiker som har den typen av erfarenhet som du har. Du hade ju säkert, inte vet jag, men kunna få jobb i någon företag eller något statligt verk kanske. Eller någon, alltså det finns ju många statligt bolag. Alltså det finns ju många den typen av jobb. Som, alltså om man tittar på att många politiker som... Du är ju inte den enda som har avgått oavsett buller eller bång eller vad det nu är för någonting. Så brukar de ju hamna någonstans där. Eller som,
ja, det, jag bara såg ingen riktig. Jag såg
kanske inte
riktigt.
Du kände för?
Nej. Och just då var det också rätt så. Man bara efter 3 år, man bara liksom, hej hopp, man får lov att stänga av ljudet på telefonen när man går och lägger sig på kvällen. Det gör inget att ta ett annat jobb ett tag. Alltså det kanske jag kanske ska jobba med det här för evigt, men det är verkligen inget dåligt jobb. Nej, man blir inte miljonär. Det kan man ju fan med säga. Men, och då ska jag... En sak är ju en annan som är oerfaren med det här. Jag har folk jobbat 40 år i branschen och slår i taket på 32 papp. Så det är klart att det... Lönutvecklingen är som den är. Men det är ju inte unikt för den här branschen. Just där och just då, det är klart att erfarenheten kanske hade påverkat den också. Det kändes skönt att göra någonting annat.
Det måste kännas skönt att liksom jobbet är klart
när du går härifrån. Jätteskönt! Det är som förr på Volvo, man stämplar ut. Och så, om jag skulle bli sjuk, då får någon annan köra. Det är inte kvar när jag kommer, soporna ligger inte kvar utan någon annan har gjort det jobbet. Jättebra. För så är det med andra jobb liksom. Då, det blir inte, alltså, man kan vara sjuk men man har ändå det kvar.
Ja, det där känner jag ju igen.
Att, det är ingen annan som gör det åt dig. Nej.
Var sjuk är då det sämsta du kan vara.
Ja, det är dåligt.
Är du liksom borta en vecka från jobbet så har du liksom en veckas jobb. Backlog på en vecka.
Och så får man ångest när man är sjuk också. Bara, ligger jag är dålig och så jobben skapar sig på hög liksom. Nej, det är ganska. Det finns stora fördelar med det också. Och så är det arbetskamraterna. Sköna människor som är Alltså roligaste ever-kommentaren, det är ju Zeta när han säger, när jag kommer tillbaka den här rättegången för de här förtalsrättegången, så hade jag varit borta i 2 dagar då. Då hade inte domen fallit än, för den kom inte förrän 14 dagar senare. Jag kommer tillbaka till jobbet, så jag checkar på Falutorget och så ska jag gå ut och köra bilen, så kommer Tommy och bara, jaha, så fan blir det Hinseberg nu då eller? Det är obetalbart och det är faktiskt hjärtligt. Alltså, men aproligt allvarligt. Nej, kanske inte Hinseberg. Nej, okej. Vi håller på dig, vet du. Baba. Alltså det är kul, det finns en sorts, de är inte blyga heller. Här finns det ju mycket politiska synpunkter på socialdemokratin och på annat också, på politiska uppfattningar. Ja, när man folk är ganska frispråkiga.
Diskuterar man mycket politik med dig här, bara för att man vet att var du kommer från?
Också, tror jag. Sen tror jag också att folk fattar att man ibland kan man bara vara en vanlig arbetskamrat som har behövt sitta och käka lunch med. Liksom. Att man inte alltid är politiker. Så att säga. Men visst, det dyker upp frågor. Och ditt och datt. Både om situationen i Göteborg och allt möjligt. Och det är ju bara att...
Märker du någon skillnad på, för nu är du liksom tillbaka på det så kallade golvet, eller vad vi kallar det för, att jobba med de här gubbarna.
Finns några kvinnor med, ska ärligheten snabbt också.
Ja, just det, precis. Ja. Men det, ja, precis,
det är ett mansdominerat jobb.
Ja, det är ett mansdominerat jobb. Men jag tänker på sen den tiden du jobbade på Volvo och körde truck. Märker du, finns det liksom någon skillnad? Det är klart det är skillnad på jobb, det är inte så jag menar, men med skillnad på attityd eller hur man upplever att vara arbetare idag jämfört med på den tiden. Finns det någon, kan man dra några slutsatser där?
Faktum är att det är mer jämställt idag. Även om vi är en mansdominerad bransch här liksom, så är det, attityden är bättre än vad den var på 80-talet. Så tycker jag. Det har hänt. Ja, det är bra. Det har hänt något. Och jag menar nu, det finns ju säkert folk som mellan skol och väg säger någonting helt annat. Men nej, jag tycker faktiskt att det finns en attityd som är bättre idag. Inte bara gentemot mig, utan liksom man märker det, liksom respekten och naturligheten i att jag har någon kör kran, någon tjej kör kranbil. Det är liksom ingen, jaha, so what? Vad är med det då? Typ. Alltså, nej, det har hänt något, tycker jag. Till det positiva. Det tycker jag faktiskt är värt att framhålla. För ibland så upp i alla MeToo och sånt som naturligtvis har varit välgörande på många sätt och vis. Och många hemska erfarenheter som kommer upp och så. Så samtidigt har det också hänt saker och ting. I alla fall under mitt yrkesliv. Så om jag jämför med 80-talet på Torslanda och nu på Renova, så tycker jag nog faktiskt... Jag är ju fan äldre också i och för sig. Men jag tror att det har hänt saker och ting. Tycker faktiskt att det finns en bättre attityd. Jämställdheten är en sån fråga. Det är roligt.
Om vi börjar avrunda så småningom. Men då kan vi få spekulera lite.
Ja, det kan man få lov.
Ja. Nej, jag tänkte så här att om du skulle göra comeback i politiken. Vad skulle du ta med dig? Dels från det som du upplevt i politiken tidigare. Men också kanske från den arbetsplatsen som du jobbar här.
Ja, då tror jag det är människors uppriktiga längtan efter liksom den där politisk tydlighet med framtidsvisioner. Snacka med en av killarna, han såg det jag rösta på sossarna i alla år. Tills för ett par val sen sa han. Jag sa han inte vad han hade röstat på efter det, men, eller om han hade röstat, det tror jag i och för sig. Men jag tyckte att de tappade, alltså det där idén om framtiden och den tydliga tydligheten har gått förlorad. Det skulle jag ta med mig. Alltså folk som egentligen är sossar. Som har lämnat oss. För någonting annat som är oklart vad då. De är ju inte borta för evigt. De går naturligtvis att vinna igen.
Om vi slutligen skulle... Om du skulle vilja dela med dig och ta lite tips. Till någon som funderar på... ska jag ge mig in i politiken? Oavsett parti nu. Har du några sådana här 5 hållfasta tips? Tänk på de här grejerna.
Ja, 5 vet jag inte. Men jag tycker att man ska liksom våga lita på sin magkänsla. Om det är någonting du vet som du riktigt känner för, som du riktigt brinner för, som du vet inom dig själv är rätt, då är det bara att köra. Då ska du i och för sig alltid liksom försöka umgås, omge dig med människor som kanske är inte så himla lika dig själv. Framförallt människor som kan andra saker än du själv kan. Och till och med att du klarar av att de är bättre än dig i vissa avseenden. Liksom. För bara så kan du själv bli bättre. Sämsta läget är liksom när du omger dig med folk som tycker exakt likadant. Eller som ännu värre klappar dig i ryggen liksom, när du faktiskt skulle behöva en... Nej, det där blir inte så bra. Typ. Det är liksom de viktigaste liksom man har. Men i övrigt är det ju liksom... Nej, fan. Man ska liksom... Man ska vara frimodig liksom och prata om det som faktiskt engagerar en. Och våga lita på att det bär. Var inte orolig för liksom att folk ska bli arga på det eller att du ska säga någonting som inte passar. Eller så där. Liksom väldigt ofta så går det att föra resonemang med folk som inte precis är eniga med det. Och som kanske efter en stund, liksom, okej, jag inser att vi inte kommer att enas, du och jag, liksom, men... Okej, nu har vi lyssnat på varandra med respekt och tillit. Då kan vi skiljas åt här och så behöver det inte vara värre än så. Sen så måste man också ha riktigt, riktigt goda vänner liksom, som hjälper dig, liksom, som bär dig liksom, när det är kris och katastrof också. Liksom. Tuffare är du aldrig. Liksom. Ensam är inte stark. Men däremot, ja, faktiskt, var lite med sådana som inte är precis som du själv. Det gör dig gott. Det stärker dig och du blir klokare. Och jag tror en bättre politisk företrädare också.
Bra slutord.
Okej, okay,
tycker
tack.
Jag. Det
är mer allmänmänskligt egentligen än politiskt, ja, det här faktiskt. Ja. Ja. Mm. Fast det ena utesluter ju inte det andra.
Ja. Absolut inte. Mm. Men du, reflektioner kring våran lilla pratstund?
Denna? Ja, avslappnande, avkopplande, roligt. Det är alltid kul att liksom prata och försöka... tänja lite på vissa saker. Man tycker ju liksom alla möjliga olika saker liksom, men man, ibland behöver man få en fråga från ett annat perspektiv. Då blir det roligt på ett annat sätt. Och så, ja, man har ju inga talepunkter. Det är ju lite fördelar med den här sortens samtal. Utan man kan få lov att, okej, okay, så kan man tänka, eller det här tänker jag, eller ställa om frågan, för nu har jag tappat bort. Men alltså, det är lite så, det är så ett samtal ska vara när det är som bäst liksom. Du ska lära dig någonting.
Vem tycker du jag ska intervjua i den här podden?
Då tycker du ska intervjua Per Brinkemo som har skrivit mycket och talat väldigt mycket klokt kring det här med klan och klansystem i Sverige. Och som är författare till en antologi ihop med Johan Lundberg som heter Klanen. Det olika författare har skrivit om den här relationen mellan stat och klan. I det här samhällsklimatet som vi har just nu så är han en klok röst. En bildande röst.
Intressant tips. Mm. Du, om man vill följa dig eller kolla in dig någonstans. Vi sa ju att du finns på Twitter där du berättar om dina arbetskamrater.
Ja, mycket.
Mycket. Mm. Var finns det någon mer någonstans man kan följa dig?
Det är bara på Facebook. Och där är jag dessutom, jag måste ju byta. Ja, det står att jag jobbar på Europaparlamentet. De syns när jag är så kass på att byta. Men skit i det. Nej, det är Facebook och Twitter. Jag skriver i GP. Skriver kröniker där. Det är ett jätteroligt uppdrag. Jag ska skriva en som går på lördag, tror jag faktiskt. Ja.
Mm.
Ja, alltså, ja, det är väl ungefär så det ser ut nu för tiden. I övrigt har jag ju inga andra kanaler. Liksom. Det var då.
Mm. Det räcker. Ja. Ann-Sofie Staffan Hermansson, tack för ett spännande möte.
Tack så mycket själv.
Om cirka en månad är det 2 år sedan den här podden startade. Det kommer vi att fira med ett extra avsnitt, egen webbsida och en hel del annat kul. I nästa avsnitt så gör jag debut. Det blir mitt första samtal med en skådespelare. Ett område som inte direkt är min home turf. Gäst är Lotten Roos som har huvudrollen i SVTs kommande miniserie Jakten på en mördare. Till dess vet du exakt vad du gör. Just det. Du gröper ut en jättelik pumpa, skär ut ögon och mun och trycker ner den över huvudet. Sen går du ut och skrämmer alla grannbarn. Sätt en andningsmask på pumpan så ser du extra hemsk ut. Buh på dig och ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.